Välkommen till en ny podd ifrån Radio SRF. I några poddavsnitt så kommer ni nu att få höra en del inslag ifrån Synskadades Riksförbunds kongress i Malmö. Och i det här första avsnittet så får du höra ett seminarium som hölls av Arnt Holte. Han är generalsekreterare i Norges blindeförbund och talar på temat dagens rehabilitering och framtidens utmaningar. Och vi vill be om ursäkt för att ljudet är något dåligt i den första delen av seminariet.
Ärade kongress. Det är vanskeligt att säga något efter en slik inledning och introduktion. Men jag vill i alla fall säga tusen tack för inbjudelsen. Også få lov til å ønske Håkan til lykke med gjenvalget, og også til lykke med valget av et nytt forbundsstyre. Og så vil jeg også si, kjære venner, for jeg oppdager at jeg har utrolig mange venner i denne forsamlingen, og jeg har sittet her siden i går og lyttet til mange nye personer som jeg også har fått stor sans for. Jeg må jo si at jeg blir litt rørt når jeg også kan møte for eksempel Georgie Bell, som jeg spilte sjakk med på slutten av 70-tallet. Det jeg var feil med å si var at jeg har alltid hatt et godt og nært forhold til Sverige. Jeg har hatt slektninger og reiste som barn, ofte til Stockholm. Og mine barns mor er også en del av SRF-familien. Så det betyder också att mina tre barn bor här i Sverige, i närmare bestämt i Stockholmsområdet. Och så är vi då till detta utfordringen som har med det norska språket att göra. Där kan jag si att jag ska pröva att vara tydlig och inte snacka för fort. Men min son sa en gång att det norska språket är ok. Men når farmor taler det trønderska, da kan jeg ikke følge med. Så derfor så skal jeg prøve å holde meg til det som er et normalt norsk språk. Jeg har jo også tidlig i min karriere hentet mye inspirasjon fra SRF. Jeg har vært en flittig leser av Perspektiv. Mitt første møte med det svenske blindeforbundet hadde jeg så langt tilbake som til 1979, tror jeg. Og jeg liker ikke å si det, men jeg pleier å si at det er ikke det at jeg er så gammel, men jeg startet når jeg var veldig ung. Og da var jeg til stede på US sitt riksstemme, og jeg tror det var det året Ann ble valgt til leder. Så som sagt, jeg har alltid prøvd å følge med og delta, og ikke minst har jeg også lest Funkis 1, 2, 3. Jeg synes at SRF har mange interessante tilnærminger, og spesielt det som går på det ideologiske og interessepolitiske området. Og det har jeg også opplevd i de dager, eller de to dagene jeg har vært her. Men la meg også framheve SRFs betydning, fordi at det har også noe med dette området vi skal snakke om i dag, nemlig rehabilitering og ideologien rundt rehabilitering, samt mulighetene i framtiden. Jeg synes kanskje at det kommer litt lite fram av og til, hvilken stor betydning SRF har hatt internasjonalt. En sak er bistandsarbeidet, bistand til utviklingsland, som har vært et sterkt tema i SRFs virksomhet. Men kanskje den aller største betydningen som SRF har hatt i internasjonal blindesakspolitikk og i internasjonal politikk som angår funksjonshemmede, handler om SRFs indirekte innvirkning på utviklingen av menneskerettigheter for funksjonshemmede. Kanskje ikke det var så indirekte heller, fordi at Bengt Lindqvist betydde utrolig mye for det vi har i dag når det gjelder regelverk og konvensjon. han var det jeg vil kalle for far til de såkalte standardreglene. Og jeg tror også at hvis vi ikke hadde hatt disse standardreglene for nasjonene, hvordan man skulle unngå diskriminering, så ville vi heller ikke hatt framveksten av konvensjonen som sikrer rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er og var en klar sammenheng mellom de internasjonale standardreglene og hvordan CRPD ble formulert. Og grunnen til at jeg vet det at jeg også var med på utformingen av teksten i forhold til konvensjonen da den ble forhandlet i New York. Og det var ofte henvisninger til standardreglene. Så har jeg også merket meg at Bengts ånd på en måte til stede også på denne kongressen, spesielt representert ved den etterkommende generasjonen. Bare en avsluttende kommentar innledningsvis også, og det handler om at organisasjonene våre ganske like. Og det derfor interessant at vi skal snakke om rehabilitering og teknologi. Vi hadde vårt landsmøte bare for en måned siden, altså i slutten av september. Og jeg har tenkt mens jeg har vært her at alle de diskusjonene som dere har hatt, hadde vi i en eller annen variant på vårt landsmøte. Det handler om førerkalender. Det handler om forholdet mellom distrikt og sentrum. Det handler om fordeling av penger. Og det handler også om hvordan vi ser for eksempel på seende personers deltakelse i organisasjonen. Så egentlig burde vi ha slått sammen landsmøtene våre, og så kunne vi ha spart mange penger. Jeg skal nå gå over til å snakke litt om rehabilitering, og det jo det som temaet. Og jeg merker meg med glede at dette også et av de store satsningsområdene for SRF i den kommende perioden. Og ikke bare rehabilitering, for habilitering også et viktig område. Det viktig for oss som født blinde å få påfyll i hele livet. Det som var for 15-20 år siden en helt annen situasjon i dag. Og hvor fort denne utviklingen går, det nesten ikke til å tenke på. Det som jeg lærte da jeg gikk på skolen, og da jeg fikk opplæring innen området mobility for eksempel, annerledes i dag. Derfor så det viktig også at vi ikke glemmer når vi snakker om rehabilitering, også behovet av habilitering. Og det sånn at rehabiliteringsvirksomheten i Norge mye annerledes enn hvordan rehabilitering og habilitering organisert i Sverige. Det meste av virksomheten som handler om rehabilitering og habilitering i Norge har sitt utgangspunkt i organisasjonen. Det organisasjonen Norges Blindeforbund som driver rehabiliteringen og habiliteringsvirksomheten i Norge og ikke det offentlige. Dette en helt annen situasjon, men jeg skal ikke bruke tid på å beskrive hvordan vi har organisert rehabiliteringsvirksomheten i Norge. Men jeg vil peke på en vesentlig prinsipiell diskusjon som viktig når vi snakker om rehabilitering. Det ene kan vi si tilnærmingen som handler om bistand og kompensasjon. Hvordan kan vi bistå, hvordan kan vi kompensere for synstap, slik at man kan klare seg på en best mulig måte? Og her det mange faktorer som spiller inn. Vi har hørt om dette også når vi gikk gjennom planene for neste periode som vi har vært igjennom. Man tenker ofte hvilke støtte støtteordninger kan man etablere slik at blinde og svaksynte kan klare seg på en best mulig måte. Og denne bistandstilnærmingen viktig. Men jeg vil peke på en fare i den type tenkning, og det at vi blir for opptatt av bistand, og så opptatt av bistand at det går på bekostning av vår egen selvstendighet. Det veldig enkelt å lene seg tilbake, jeg har den tendensen selv av og til, og tenke at andre skal gjøre tingene for meg. Og bistand og opplæring og rehabilitering må aldri bli slik at det gjør oss uselvstendige. Jeg tenker på diskusjonene som vi har i Norge av og til rundt rehabilitering, og jeg synes kanskje at vi blir for mye fokusert på nettopp dette. Hvilke støtteordninger kan vi ha? Hvilken kompensasjon kan vi få? Og hvordan kan vi på en måte få en enklest mulig hverdag? Dere vet like godt som meg at det utrolig upraktisk å være synshemmet. Det irriterende når noen legger saker på kjøkkenet i andre skuffer enn du egentlig vant til å finne det. Det vanskelig når andre har ryddet og ordnet huset, men det også veldig behagelig. Men jeg tenker at det som viktig innenfor rehabilitering og habiliteringsvirksomheten, å skape opplevelsen av selvstendighet, av frihet og evne til å mestre hverdagen. Det veldig stor forskjell på følgende problemstilling. Vil du være med å gå en tur, eller å si når du har din egen førerhund, din egen lederhund, og si at jeg har tenkt å gå en tur, vil du være med? Det egentlig det som illustrerende med frihet og selvstendighet. At man selv kan gjøre valgene, at man selv kan velge involvering, at man selv kan stå for valgene som man gjør. Jeg har, som Neven sa, også vært veldig aktiv i det internasjonale, og jeg har dratt med meg mye erfaring fra andre land. Og jeg må si at jeg litt imponert over rehabiliteringstilnærmingen som jeg opplever i forbindelse med det amerikanske blindeforbundet og USA. Man har en klar oppfatning av at rehabilitering handler om selvstendighet og et independent life, og at det det som det gjeldende. For eksempel går du på Manhattan, så vil du ikke finne ett eneste kryss hvor det lydsignaler. Og så har jeg spurt mine amerikanske venner av og til, hvorfor det slik? Og så sier de, vi må lære oss å takle og krysse gater uten at vi avhengig av lydsignaler. Det kan man si når det to gater som krysser hverandre, men når du har et komplisert trafikkryss, så det umulig å kunne vite når pilene grønne og pilene røde. Så derfor så det også fare for at man trekker dette for langt. Men jeg tenker på at vi har to ulike tilnærminger til rehabilitering og habilitering ideologisk. Det ene handler om bistand og støtte og kompensasjon, noe som nødvendig. Men det handler også om å utvikle oss som selvstendige, frie mennesker som kan leve på egen hånd. Så jeg også bedt om å se litt på muligheter fremover. Og her det klart det mye som skjer. Da jeg begynte å arbeide i Norges Blindeforbund tilbake i 1983-84, så kjøpte vi vår første datamaskin. Det var en datamaskin som krevde et helt rom, krevde egne avkjølingsaggregater, egne strømkurser og måtte sikres på en speciell måte. Og den hadde en lagringskapasitet på en brøkdel av våre mobiltelefoner. Til gjengjeld så kostet den 2,8 millioner kroner. Det sier litt om hvilken rivende utvikling vi har hatt innenfor teknologi. Og det er også vanskelig å spå om hva slags teknologi vi har. Men det vi kan snakke litt om, det er holdningen til teknologi. Og i Blindeforbundet i Norge så vil jeg påstå at vi har vært reserverte i forhold til den teknologiske utviklingen, og oftest sett på det som skaper utfordringer og problemer. Vi har i alt for liten grad tidligere vært offensive og sett fremover. På begynnelsen av 1990-tallet, da Windows-systemene kom, så var det en holdning i Norges Blindeforbund at man var imot Windows og for DOS. Vi kalte det sågar gammeldossens venner. Det er klart, når man nå ser på utviklingen i ettertid, så vil man jo se at dette var en veldig bakstrebersk og konservativ og uriktig holdning. Men man var så glad for at man hadde fått tilgang til noe teknologi, og var livredde for at dette skulle bli tatt fra oss. Jeg skal ikke dra hele den teknologiske utviklingen, for den kjenner dere like godt som meg. Men det er klart med innføringen av smarttelefoni og de mulighetene vi nå har fått, så har det skapt store muligheter. Det jeg også opptatt av er hvilken innvirkning har teknologi på fordelingen i samfunnet. Jeg studerte i forrige århundre sosiologi, og det jeg ble lært, det var at fordelingen av goder, altså fordeler og den type ting, det var systematisk skjevt fordelt. Og det hadde stort sett med penger å gjøre. Og lagdelingen i samfunnet i dag styres også av hvorvidt du behersker teknologi eller ikke. Det handler om de som kan og de som ikke kan. Og gapet i samfunnet, kløften i samfunnet, den vokser, og den er mange ganger større, og den vil ha mye større betydning for de som har tilgang på teknologi og kan bruke teknologi. Vi, eller de som ikke kan det, de vil også sakke akterut når det gjelder retten til utdanning, retten til arbeid, retten til rikdom. Så når vi kjemper for teknologi og tilgang til teknologi, så handler det ikke om tilgang til fancy duppedingser som vi kan bruke, men det handler om hvilken posisjon vi skal ha i samfunnet. Hvilken rett vi som blinde og svaksynte skal ha til de andre samfunnsgodene. Og det er det som er avgjørende. Og så innvender veldig mange at dette har også noe med generasjonskløfter og forskjell i alder å gjøre. Og det er klart at nye ting er vanskelig. Men hvis vi ser isolert på teknologien, så vil vi se at det er enklere for eldre personer å beherske en smarttelefon i dag, hvor du kan be mor om å ringe sønnen sin ved bruk av tale, enn å måtte taste et telefonnummer på en telefon. Da jeg begynte i Blindeforbundet, så hadde vi i rehabiliteringsvirksomheten vår opplæring i touch-teknikk i forhold til vanlige skrivemaskiner, slik at vi skulle skrive. Og det brukte jeg da jeg studerte. Jeg husker en gang jeg skulle levere en oppsats i tysk, och hade hållit på med denne i många många timmar och så säger tyskläraren min men kära Arnt här står det ingenting. Och det utifrån det så tänker jag att det att vi då kan bruka ljud för exempel med tillbakemelding när du ska lära touch gör det enklare för äldre människor att lära och skriva utan att se än vad det var tidigare. Så vi måste ändra hållningen vår till att också äldre människor kan bruka teknologi. Och det oss hävde som utgångspunkt att det är vanskelig gör det vanskelig. Så vi måste ändra hållningen vår i förhåll till detta när det gäller teknologin, inte för att vi ska tvinga teknologi på alla och en vär. Det är en rätt att säga nej. Men då ska du också veta att du säger nej till väldigt många andra samhällsgoder. Och vad ser vi framöver, dere? Jo, jag tror att detta är bara begynnelsen. Jag läste en artikel nettopp om kunstig intelligens. Och där står det att nu har detta kommit så långt att man har infört en nödknapp. Det är en röd knapp som man kan trycka på när man känner att man kommer till kort överför den kunstiga roboten. Och detta är inte framtidsvisioner vi snackar om, men detta är faktum idag. En annan amerikansk artikel som jag läste säger att inom 5 till 10 år vill ett taxisällskap som liknar på Uber har de sagt att de skall bara ha självgående bilar utan chaufförer. Utvecklingen går otroligt fort på detta område och vi måste följa med och ta reda på vad vi hur vi ska vara med i den utvecklingen. Ärade kongress, jag börjar att närma mig slutet och jag känner att det har varit en lång dag och det är vanskelig och det har mycket mer att göra på programmet. Men låt mig si någon få ord till slut om själva konklusion på detta. Vad är utfordringen i framtiden? Jo, en av utfordringarna i framtiden är att vi får en ålderssammansättning där vi har flera äldre människor. Vi tränger flera händer. Vi tränger flera till att kunna bistå i samhället och jag tror att en av lösningen på detta är inte att vi blir fler, men att vi kan nyttiggöra oss teknologi till att lösa uppgifter. Många är rädda för det. För att man är rädd för att man får ett kallare samfund, ett samfund som har färre människor involverat, att man vill få mindre kontakt med andra människor. Ja, jag tror kanske det är en riktig observation, men jag tror ska vi lösa utmaningarna i framtiden så trenger vi att bruka teknologi till att få bättre tjänster. Vi har en teknologi som kan ge oss frihet och möjligheter. Vi måste vara i spissen av utvecklingen och jobba för att ta styringen i förhåll till teknologin. Och det sista punkten som är viktig i denna sammanhängen är det kongress. Det är att vi må styrke speciellt det som handlar om upplärning i bruk av teknologi och också det att kunna få veta om vilka möjligheter vad kan jag lösa i vardagen min med bruk av teknologi. Kära vänner, jag hoppas att detta kan vara en inledning till en meningsutväxling runt områdena rehabilitering, habilitering och teknologi. Jag vill gratulera kongressen med en fantastisk fin kongress. Många goda diskussioner. Jag är stolt över att bli vara här sammen med dere. Och jag syns det är fantastiskt att sitta vid detta bordet, vid denna talestolen som har betytt så mycket för blinde och svagsynte i Sverige, för handikappbevegelsen i Sverige og ikke minst også internasjonalt. Jeg føler meg beæret av å få lov til å ha denne muligheten, og jeg vil takke for at jeg har fått den tida jeg har fått i et travelt og meget hektisk program, og jeg håper at vi kan få litt tid til utveksling også. Tusen takk skal dere ha.
Ja, tusen tack för detta Arnt, men du ska inte få lämna podiet här ännu, för att vi tänkte att det kommer kunna finnas lite utrymme för frågor, och jag ska säga, jag var lite dålig på det innan, att om det är någon som undrar vem jag är, så heter jag då Neven Milivojevic och jobbar som intressepolitisk chef på kansliet, och jag är också ansvarig för våra internationella och forskningsfrågor. Men jag tänkte, jag ska släppa in snart er för att kunna ställa frågor till Arnt. Jag har redan fått en fråga, Arnt, som jag då kan vidareförmedla till dig. Och sen kanske vi kan samla på oss lite frågor, så kan du liksom ta några stycken kanske om det finns möjlighet. Men den frågan jag har fått, det är ju att vi ser ju med ganska stor oro på frågan kring bristen på egentligen kompetent personalutveckling, alltså att det finns inte så många som jobbar inom rehabiliteringsområdet, eller rätt sagt det finns, men många av dem håller på att gå i pension, och det finns väldigt få möjligheter till utbildning idag. Det finns ju en forskarutbildning som är på nordisk samarbete. Vi har i Sverige haft en yrkesutbildning som nu inte eventuellt inte kommer få fortsätta. Och ja, det finns ett behov, och jag undrar lite grann hur du ser på den frågan med just att ha tillräckligt mycket kompetens ute i professionen kring rehabilitering och habiliteringsfrågor. Vi kan börja med den, och sen så kanske ni kan fundera på om ni har någon fråga, så kan vi hinna med någon fråga då i det här passet också till Arnt. Men varsågod Arnt.
Tusen tack Neven. Och detta är en stor bekymring i hela Norden. Jag tror vi har samma utveckling, det vill säga att synspedagoger inte rekryteras eller fagpersoner rekryteras. Och jag vill säga att det handlar också om mer än synspedagoger. Vi har nettopp genomfört en stor medlemsundersökelse hos oss som handlar om vilka problemer uppstår när du mister synet eller får reducerat syn. Och jag tror nog att vi har undervurderat de psykologiska effekterna av det att miste syn. Isolation, tillbaketräckning och angst visar sig att vara långt mer till stede i gruppen blinda och svagsynta än en sammanlignbar grupp av seende. Så både kompetensen inom synspedagogmiljö eller synsrehabiliteringen, men också besläktade professioner som psykologi är viktiga i rehabiliteringsprocessen. Jag har en god vän som är utdannad synspedagog i Norge och är relativt ung i förhåll till många av de andra synspedagogerna, och hon säger jag måste emigrera till England för att finna ett fagmiljö som på en måte kunde vara utvecklande för mig. Men hvis dere i Norden kan finna fram och bygga upp ett miljö, så tror jag att det är grobund för det. Så jag tror att vi måste ta detta på allvar, och vi måste stimulera till att fler deltar i och utdannar sig inom synsrehabilitering. Och så tror jag också att vi måste bygga ett fagmiljö som har flera professioner som rätter sig in mot syn och synsnedsättelse, så att vi kan få ett tvärfagligt expertmiljö som kan gjensidig stimulera varandra. Vad ska organisationerna göra för det? Jo, jag tror vi måste påverka myndigheterna så att man bygger upp den typen fagmiljöer. Og det tror jeg ikke man kan gjøre på kommunalt nivå. Jeg tror faktisk man må utvikle enten regionale eller nasjonale miljøer.
Takk så mycket, Arnt. Nu släpper vi ordet fritt om det är någon som har någon fråga. Passa på nu när vi har en sån här mycket inspirerande person här som Arnt.
Gunnar Sandström, avgående styrelseledamot.
Varsågod, Gunnar.
Jag tänkte fråga dig, Arnt, om ni i Norge har tillräckligt med kompetens och resurser för att kunna ge äldre den tekniska utbildningen i dator och så. Eller om ni åtminstone har kommit dit här att ni planerar att skaffa det.
Ska jag samla upp eller ska jag svara?
Ja, vi kanske ska se, finns det ytterligare någon fråga så kan vi samla upp några stycken så blir det lättare.
Ja, Eva Karlbland.
Okej, varsågod Eva.
Min käpphäst. Vad har punktskriften för ställning i Norge? Får äldre vuxensynskadade god möjlighet till att lära sig detta eminenta, för oss viktiga sätt att läsa?
Mm, tack så mycket, Eva. Var det ytterligare någon som begärde ordet? Eller?
Max Dornacke.
Varsågod, Max.
Hälsoproblemen är ganska stora bland många synskadade. Jag vill höra lite grann hur man tänker i Norge när det gäller hälsofrågorna. Och det är också så att har man en besvärande synskada eller en blindhet, så är det ju ett problematik att kunna få motion och kunna röra sig. Och hur ser ni på de frågorna i förbundet i Norge?
Tack så mycket, Max. Ja, men nu kanske vi ska se då. Nu var ju några tre enkla frågor här. Varsågod, Arnt. Du får välja hur du vill svara.
Enkla var att ta hardt i. Jag menar att detta är alla tre spörsmålen är grundläggande, avgörande spörsmål innan rehabilitering. Det som jag tror är en av de stora skillnaderna på Norge och Sverige. Det är att i Norge, och det jag kan också för så vidt snacka för mina danske vänner, så har vi i Norge har vi tre center, rehabiliteringscenter med nationella uppgifter som arbetar med rehabilitering av blinde och svagsynte. I Danmark har man också ett landstäckande center som gör det. Det gör det enklare att bygga upp kompetens på centren våra. Där vi då tillsätter synspedagoger, det kan vara optikere. Och det vi också nu prövar att göra är att utveckla forskningsmiljöer på dessa centren. Vi är nog i en helt annan situation för att vi kan bruka pengar av våra egna pengar på att driva detta. Norges blindeforbund lägger omtrent in cirka, ja, låt mig säga 25 miljoner kronor vart år av egna medel i rehabiliteringsverksamhet. Och det är klart att det ger oss exceptionella möjligheter till också att kunna vara med på att utveckla kompetensen och miljöerna. Och jag tror faktiskt att ett generellt svar på detta är att vi må utveckla kompetensmiljöer ut över kommunerna. Alltså det må vara ett större fagmiljö så att vi kan få gjort detta. När det gäller spørsmålet om punktskrift, jag har lagt märke till Eva att det har varit käpphästen din under hela kongressen, så jag hade nästan förberett mig på det spørsmålet. Vi har netto på grund av dessa centren så driver vi då också upplärning av vuxna när det gäller punktskrift. Min kone är i den situationen nu att hon är i färd med att miste synet totalt och driver med punktskriftupplärning. Men det sker i regi av vår lokalförening, slik at hun går på punktskriftkurs I denne foreningen som driver da med denne opplæringen. Og så kan man bygge på med opplæring i forhold til videre perfeksjonering ved sentrene våre når det gjelder punktskrift. Og vi har nettopp gjennomført et stort prosjekt som handler om hvordan kan vi bruke ny teknologi for å effektivisere punktskriftopplæringen. Et veldig interessant prosjekt. Og John bør dere også snakke med, og Cecilia også med I et stort punktskriftprosjekt, der man nettopp tar opp hvordan man kan stimulere dette som handler om punktskriftopplæring. Og der skal det være en konferanse nå I Danmark I november. Jeg tror at en ting de voksne, Eva, men det som kanskje enda mer bekymrende punktskriftopplæringen av unge barn, svaksynte og blinde, eller blinde og svaksynte barn, og synet på punktskriftopplæringen av unge. Vi har hatt nettopp en kamp som handler om retten til punktskriftbøker for blinde barn. Og når myndighetene sier at punktskrift eller papirbøker kan erstattes av e-bøker, da har man ikke skjønt hva en bok Så derfor så vi veldig opptatt av å kjempe for akkurat det. Og så jeg veldig glad for at du, Max, nå, der var det, at du tar opp dette med fysisk aktivitet. For vi må også prøve å få større grad av fysisk aktivitet. Vi har et spennende prosjekt på gang I våre lokalforeninger som vi kaller for Get Going. Og det handler om at vi gir tilbud til blinde og svaksynte på lokalt nivå om å komme sammen I et treningsprogram hvor vi også utdanner eller bruker personlige trenere både som kan rådgi når det gjelder fysisk aktivitet, gjennomføre treninger og ikke minst kosthold. Vi må bare innrømme, og her tror jeg får stor tilslutning fra dere, at vi sitter alt for mye på møter. Vi beveger oss alt for lite, og vi kunne ha vært mye flinkere alle sammen. Jeg skulle gjerne ha lagt om livet mitt. Og da disse get going-gruppene som lokale en veldig god mulighet å gjøre det på.
Tack, Arnt. Jag ska också säga det att den John som nämndes här, det är John Heilbund som är vice ordförande I Danske Blindeförbund. Jag vet inte om han är här.
Jo.
Ja, gott. Välkommen. Och den Cecilia som nämndes är Cecilia Ekstrand som är vår eminent expert på bland annat habiliteringsfrågor som jobbar på Rikskansliet. Ja, det finns ytterligare möjlighet till någon fråga. Hudadad, varsågod. Du får gärna vara beredda med mikrofonen om ni har en fråga. Okej, medan du ska få ordet sen, Hudadad. Kan det någon annan som har en fråga medan Hudadad får en annan mikrofon? Sandra, du får komma in sen, Hudadad. Sandra, varsågod.
Jag undrar... och hur långt ni har kommit med syntolkning och sånt där I om det är mer självklart där att ni har med på olika aktiviteter och sådana saker.
Tack. Ja, Hudadad.
Jag skulle först och främst säga hej till och så välkomna hit och glad att han är här. Min fråga gäller det har med lagen att göra. Jag är nyfiken på hållbarheten. Om det finns någon diskrimineringslag I Norge. Du vet, det finns här I Sverige, men det håller inte sig riktigt. Det har inte kommit igång. Men hur är det I Norge när det gäller funktionsnedsatta människor ute I arbete, samhälle? Till exempel folk som har hundar inne I restauranger.
Tack.
Lite intresserad och nyfiken. Tack.
Tack för det. Jag hade en fråga också då kan lägga till då som tredje frågan här. Arnd, du nämnde ju här lite grann vilka enorma resurser som ni i Norsk Blindeförbund satsar av egna pengar på rehabilitering. Jag undrar bara lite grann, för jag tror inte vi känner till det så här i stort här. Hur liksom får ni in alla de där pengarna? För det är, jag menar, 25 miljoner, och är det norska, det är ju jättemycket pengar.
Ja, ska jag ta?
Ja. Ja, ska jag ta det sista först då? Vi har en förhundkalender. Och jag måste säga att idén till den svenska, den kommer nog från Norge. Nej, vi driver en omfattande, och detta har ju också varit en ideologisk forskel på Norge och Sverige. För att det har med vad slags tillnärmning vi har till intäktsskapande verksamhet. Och jag har väldigt stor förståelse för den hållningen som har varit i Sverige, som har varit väldigt principiell. Och det är klart den också tar upp väsentliga forskjeller i förhåll till tillnärmingen på detta område. Detta kunde vi ha brukt en hel dag på, är jag säker på. Men vi i Norge, vi tänker sån att det att skaffa oss ekonomi är en måte att skaffa ett verktyg på, så att vi kan påverka och ändra samhället. Så är vi klara över att det också kan skapa hållningar i samhället till blinde och svagsynte som är negativa. Slik som dere också har varit inom i löpet av denna diskussion om förhundkalendern. Men vi har ett långt mer utbrett intäktsskapande arbete än dere har i Sverige, och vi har haft det i många år. Så ska jag inte gå in på diskussion om för eller mot akkurat detta. Som sagt, där är det två olika syn.
Okej, nej, vi tar inte det vidare, för då blir jag stryk och förbundsstyrelsen sen.
Men bara fort till synstolkning, Sandra. Där ligger det föran oss. Vi har inte fått någon särlig utveckling på det området, och här har vi sett mycket till vad dere har gjort i Sverige. Men till trots för kanske att dere syns att dere har kommit kort, så har dere kommit längre än vad vi har gjort i Norge. Och så om detta med diskrimineringslov. Vi har vår diskrimineringslov helt från, den blev väl vetat i 2008. Den har i tillägg till detta med diskriminering också slått fast att tillrättelägging, alltså detta med universellt eller mangel på universell utformning, är en form för diskriminering. Så i vår diskrimineringslov så ingår manglande tillrättelägging som diskriminering. Och det vill bety att det som dere har diskuterat för idag om rätten för förhundbrukare till att ta med sig förhunden sin, den, alltså hvis du inte får det, så är det kategoriserat som en indirekt diskriminering i förhåll till vår lovgivning. Vi har fortsatt någon problemer på detta område, men jag tror detta problem är större i Sverige än i Norge.
Tack. Vi hinner med en enda sista fråga. Vem skulle vilja ta den bollen?
Anita.
Varsågod, Anita.
Egentligen är det nog ingen fråga, utan mer ett...
Men vad nu? Okej. Okay. Egentligen är det nog ingen fråga, utan mer en glatt konstaterande. För du pratade här om habilitering och också för vuxna, alltså människor som aldrig har sett, menade du, skulle också ha rätt till habilitering även i vuxen ålder. Trots att jag kan hantera käppen och punktskrift, så pekade du på att det finns mycket annat att lära för oss som trots allt aldrig har sett. Och det håller du väl med om, antar jag?
Ja, absolut. Alltså, bara en ting som vi har nu fått tillgång till en online butik som är helt tillrättelagt. når det gäller inköp av dagligvaror, alltså en vanlig butik. De har 6000 olika produkter och du kan beställa och få det kört hem. Och för mig så var det en uppenbaring att se vad är det som finns i en frysedisk idag. Jag hade inte fantasi till att tänka mig vilka möjligheter jag hade. Hur man förhåller sig till hur man gör banktjänster. Allt detta är annorledes och sker med rekordstor hastighet när det gäller utveckling. Därför tänker jag att habilitering är en vedvarande process som är där helt ifrån du har fått första gångs upplärning till du går bort. Så jag menar att habilitering är nödvändig som du ser hela livet.
Kära Arnt, det har varit en stor glädje att få lyssna på dig. Jag tycker att vi har mycket att ta till oss. Även om Norge och Sverige, det kan skilja sig lite vem som utför rehabilitering och habilitering, så har vi väldigt mycket att inspireras av. Jag tänker främst på dina tankar här kring betydelsen av hur man ska hantera det här med teknik och hur vi ska förhålla oss kanske till det här med teknik. Och är det så att vi ska fokusera på de bekymmer vi har och som vi ser med tekniken, eller om vi ska på något sätt försöka fundera på hur kan vi vara med och påverka framtidens teknik? Jag tänkte ge dig en minut eller så för att du skulle kunna få avsluta det här, och det kommer också då bli avslutning på det här seminariet. Ett jättestort tack än en gång till att du kom hit. Och varsågod, ordet till dig, Jan.
Tusen tack, Neven. Och tusen tack också för att vi har brukt lite tid på detta i en travel kongress sammanhang. Jag har lärt väldigt mycket av dere, både på denna kongressen och också tidigare som jag har sagt. Jag sätter otroligt stor pris på det, och det som jag har blivit bara mer och mer överbevist om, det är att vi som blinde och svagsynte, uansett i vilket land vi är, om det är ute i bussen i Afrika eller om det är i Norge eller Sverige, så har vi en ting felles. Det är något som binder oss samman som heter synsnedsättelse. Och det fällskapet ska vi ta vare på. Tusen tack ska du ha.
Synskadades riksförbund.